Hej och välkomna till Vindkraftspodden, en podcast med mig, Ola Hedberg, och med dig,
Erik Grönlund.
Vilket härligt väder vi har, Erik, eller hur?
Ja, verkligen. Äntligen. Februari var ju otroligt mörk här i Skövde, men det var känns väldigt skönt nu med strålande sol och våren på antågande. Och dessutom väldigt roligt med ett nytt spännande avsnitt av Vindkraftpodden, och idag med Robert Andrén från Energimyndigheten.
Precis, Robert är ju generaldirektör vid Energimyndigheten sedan 2018, och jag har haft ganska bra koll på honom de här åren och tycker han är väldigt inspirerande. Han har många bra idéer och jag tror han är helt rätt person att leda den här myndigheten som slits åt alla håll i dessa tider. Roligt tycker jag också såklart med vädret där, Erik. Det är vårtecken överallt, inte minst på Gotland förra veckan när jag var där en sväng. Men något som jag tycker är särskilt kul just nu, det är ju det här att det här avsnittet är ju Vindkraftspoddens första samarbete med en utvecklare. Det är ju nämligen så att C4 har valt att sponsra det här avsnittet. Men vi kommer in på det mer alldeles strax. Nu tycker jag vi kör marknadskollen.
Som vanligt har det hänt mycket i vår bransch de senaste två veckorna. Och som ni känner till så väljer vi ut tre nyheter som vi tycker är särskilt intressanta. Den första nyheten visar på att det fortsatt är svårt att komma igenom kommunerna för nya vindkraftprojekt och få accept. Den här gången gäller det Eskilstuna kommun och projektet Stora Uvberget, där Res Renewable har ansökt om 6 vindkraftverk, men där väljer nu den styrande majoriteten att säga nej till projektet. En intressant nyhet är också att Hydro Rein, ägt av Norsk Hydro, har förvärvat 80% av en portfölj om 25 projekt motsvarande 2,4 gigawatt från projektutvecklaren Ion. Projekten ligger i Sverige och i Norge i prisområdena SE 2, 3 och 4. Slutligen så har Länsstyrelsen i Västra Götaland rekommenderat regeringen att säga ja till vindkraftprojektet Poseidon, det havsbaserade projektet utmed västkusten. Det är Kon-Tiki Vind som ansöker om tillståndet, och bakom Kon-Tiki Vind står Vattenfall och C4. Projektet omfattar 81 vindkraftverk. Området är 152 kvadratkilometer stort, vilket då kan ge en installerad effekt på 1,4 gigawatt eller 5,5 terawattimmar. Och det motsvarar ungefär lika mycket el som nu produceras totalt i Västra Götalands län.
Tack, Erik. Ja, C4, det är, jag vet inte hur många gånger vi har kommit in på C4, och det är ju onekligen så att det är ett vinnande tåg, C4. Och det är ju också så, som vi nämnde inledningsvis, att C4 har ju valt att sponsra det här avsnittet. Och för er som inte känner till C4 så bra, så är det ett bolag som utvecklar, etablerar och driftar förnyelsebar energi. Framförallt vindkraft, sol och energilagring. Och C4 har ju relativt kort tid i Sverige nu haft en riktigt häftig tillväxt, både i organisationen och i projektportföljen, och det här spännande samarbetet med Vattenfall och det här projektet som du precis redogjorde för. Idag är de 30 stycken anställda på kontoret i Göteborg, och det som är särskilt intressant och som vi vill tipsa er om här idag, det är att nu rekryterar man en ny spännande roll, en viktig roll, nämligen en commercial manager. Som commercial manager vid C4 så ansvarar man för processerna där tillståndsgivna projekt ska förberedas för investeringsbeslut och byggnationsstart. Så jag känner Martin väl, och jag känner till andra i organisationen där, och det gör ju du också, Erik. Så vi kan ju varmt rekommendera C4 som en trevlig arbetsplats. Det är ett härligt gäng och det är spännande projekt som nu börjar mogna. Och då är ju verkligen den här rollen särskilt viktig. Är du intresserad, eller har du någon annan i ditt nätverk som du tror kan vara intresserad av att paketera de här tillståndsgivna projekten, så kolla in länken som vi har lagt nere i det här avsnittet, eller gå in på C4s hemsida, eller kolla in deras LinkedIn-sida för mer information. Det kan vi varmt rekommendera. Nu kör vi igång intervjun med Robert Andrén. Hej Robert.
Hej.
Välkommen till Vindkraftspodden.
Tackar.
Hur är läget?
Det är bra. Det är full fart, mycket att göra. Det händer ju så mycket i energisektorn, men också andra delar av samhället som är så här spännande för oss att jobba med på Energimyndigheten.
Ja, men vi är i alla fall väldigt glada att du har kunnat ta tid ur hektiska schemat och komma här och prata med oss och snacka lite vindkraft. Så tack för det. Men vi skulle vilja börja med att du berättar lite om dig själv, och vi vill gärna ta ut svängarna och berätta, vem är Robert, var kommer du från och ja, vem är du?
Ja, precis. Jag är för en filur som sitter här nu och har fått det här uppdraget att vara generaldirektör och chef för en växande, stor, viktig myndighet. Sådär. För det tycker jag att det är. Jag får chans att leda. Ja, men jag är som person, jag är väldigt nyfiken. Fast inte på det här tråkiga sättet att jag behöver veta smussel och skvaller och så. Men nyfiken på att lära mig nytt. Det är så aktivt nyfiken. Jag tycker om, jag har svårt att säga liksom att det finns delar i vår myndighetsarbete som är, det är inte så intressant, utan jag dras gärna med i det där. Ja, men det där vill jag förstå och lära mig. Så engagerad och lite otålig kanske. Resultatinriktad är jag, för jag har alltid hållit på med idrott. Så att jag är en idrottskille i grunden, eller numera idrottsgubbe. Så får man väl ändå säga. Som alltid hållit på med inte minst lagidrotter. Och det där är någonting som driver mig väldigt mycket i mitt chefskap och ledarskap. Det här att fungera i ett lag och få ett lag att prestera. Då räcker det inte att man gör sitt bästa själv. Man måste också göra andra bättre. Och då måste man förstå varandra. Man måste ha gemensamma mål och så. Och det styr mig väldigt mycket. Och det har jag försökt jobba med i alla mina, där jag har varit, haft möjlighet att leda verksamheter. Och inte minst nu på Energimyndigheten. Liksom. Vi är ett lag så. Som består av väldigt mycket kompetenser och mångfald. Förstår man det, så förstår man nog också vad jag försöker göra och åstadkomma då. Där jag finns.
Vad var din liksom bakgrund innan Energimyndigheten? För det var sedan 2018.
Och just det. Alltså,
du påminner väldigt mycket av en kapten jag hade när jag gjorde lumpen.
Okej.
Okay. Du är inte från försvaret så, utan vad har du gjort tidigare? Så att säga?
Nej, jag har ju jobbat inom det offentliga i hela min karriär. Runt hörnet nu 30 år har jag jobbat åt allmänna på olika nivåer. Så att, och jag har jobbat i många olika politikområden. Men en stor del av mitt yrkesverksamma liv har varit på regeringskansliet. Olika departement under väldigt många olika regeringar. Så, inte försvarsmakten. Alltid haft lätt att liksom ta den här ledande rollen, vill vara med och driva och påverka. Jag är uppvuxen i Blekinge, i Ronneby, hjärtat i Sveriges trädgård. Har kvar mina föräldrar där och ett litet sommartorp som vi åker ner till när vi får möjlighet. Och sen så jag är född i Göteborg, och det har präglat mig lite att vara lite göteborgare i Blekinge. Det var en sån här utmaning när man var barn och höll på. Så att för min del är det IFK Göteborg och Västra Frölunda i hockey och sådär, var lite så. Utbildad genetiker, naturvetare alltså i grunden. Provade på forskarbanan, men insåg att det var inte riktigt min grej där och då. Nu får jag jobba med forskning och innovation väldigt mycket i den här rollen också, så att, men på ett annat sätt då. Gift, har två vuxna barn, väldigt tajt med min familj, och det ger mig jättemycket energi, apropå den här poddens huvudtema. Ja.
Och var det via energiöverenskommelsen som du kom in på energiområdet, eller hade du redan jobbat med energi frågorna innan dess?
Inte direkt på det sättet. Nu är det snart 10 år med energi då sen jag kom in på departementet då som chef för energienheten. Men innan det, så i de olika roller jag haft, så har ju energi varit en liksom en en komponent som har kommit in där. Jag jobbade mycket med fiskefrågor, fiskerifrågor i många år på jordbruksdepartementet. Och då kom ju det här med vindkraft och ja, hur använder vi havet och hur kan vi skapa samexistens och så vidare. Jag var länsråd i Värmland under några år och då kom också de här frågorna in, men lite mer från sidan. Så det var ju med departementet som jag verkligen kom in och hade fokus på energi.
Och det blev ju en väldig milstolpe i den här branschen och pratades väldigt mycket om. Och hur tycker du så här i efterhand att man kan... Vad tycker du om, hur blev resultatet av energiöverenskommelsen och hur ser du på den nu?
Alltså den var bra. Man får ju inte glömma bort att det handlade om att skapa en plattform. Det var ju inte det här att det var det slutliga dokumentet som hade löst ut alla frågeställningar i alla detaljer. Utan det var ju en uppsamlingsplattform för att skapa långsiktighet och riktning. Och det tyckte jag, det gjorde den väldigt bra. Sen fanns det mängder av frågor kvar att ta tag i, att karva ut politiskt, att ta ställning till och hitta nya balanser. Men den var bra. Jag är väl av den uppfattningen att jag tycker det är synd att den inte kunde vara kvar. Den var ju också välkomnad av energibranschen i stort. Och att man kunde bygga vidare sen. Det ser vi ju andra områden, försvarsberedningen till exempel, att man bygger ju inte det slutliga dokumentet utan du bygger ju en plattform, en utgångspunkt som du kan samlas upp runt och sen jobbar du vidare med att hantera nya aspekter eller komma ner lite mer detaljerat i vissa aspekter så att politiken kan hitta kompromisser och vägar fram.
Ja, väldigt spännande. Mm. Och nu är du ju då generaldirektör sedan 6 år tillbaka vid Energimyndigheten. Och skulle du kunna berätta lite mer om Energimyndigheten? Vad har ni egentligen för uppdrag? Och ja, hur många är ni i dagsläget som jobbar vid myndigheten?
Mm. Vi börjar med den enkla frågan. Vi är 510 och växande.
Ja.
En stor del av det som gör att vi växer handlar ju om det här nya uppdraget vi har att vara en beredskapsmyndighet och samordna på energisektorn. Det är ju ett enormt spännande uppdrag, men stort och inte helt okomplicerat med tanke på att energisektorn är en avreglerad marknad med väldigt många aktörer på olika nivåer. Men om man ska förenkla vad vi är så är vi ju regeringens förvaltningsmyndighet. Och idag så står det att det handlar om tillförsel och användning av energi i samhället. Så vi är i hela energisystemet. Vi jobbar på i princip alla nivåer. Vi jobbar lokalt. Där har vi energi- och klimatrådgivningsarbetet till exempel. Vi jobbar regionalt och nationellt på olika sätt. Vi jobbar på EU-nivån och vi jobbar också globalt, internationellt i FN-systemet. Sen jobbar vi med alla delaspekter av energisystemet. Alltså både el, värme, kyla, drivmedel, gas, energieffektivisering. Så att man kan väl säga att vi är liksom, ja, det är ju det här, vi är liksom i princip på alla bollar. Och ska jag sammanfatta det utifrån vad jag skulle vilja att vi uppfattas som, lite förenklat, så är det att vi är en kunskapsnod för energisystemet och kan stå för bra beslutsunderlag till olika aktörer ute i samhället, både regeringen men också andra beslutsfattare. Och så även främjande myndighet. Vi ska främja den här omställningen som pågår, eller kanske utvecklingen av energisystemet. Ja, lite förenklat. Det finns så mycket jag har glömt här nu.
Men en del ni jobbar också med, det är ju forskning och stödja forskning inom energisektorn. Och vad för typ av forskning är det och hur praktiskt tillämpbar är den forskningen?
Ja, det är ju, det kan man ju säga har varit Energimyndighetens riktiga kärnuppdrag mångt och mycket. Det har ju varit forskning och innovationsarbetet. Och på det sättet är ju Energimyndigheten, hävdar jag, unik för att vi jobbar med allt ifrån nyfikenhetsbaserad grundforskning till egentligen affärsutveckling och exportfrämjande av innovationer. Så vi är liksom i hela den här TRL-skalan. Så vi är väl kanske mest i den här nyttiggörande delen, att försöka få saker att användas av samhället, skala upp det, komma ut som lösningar som är smartare lösningar som leder till ett bättre samhälle egentligen. Så vi jobbar mycket med att få ihop aktörer som behövs, ifrån innovatören till den som ska kanske sätta ut produkten på marknaden och ha en affärsmodell runt den och sådär. Ja, mycket nyttiggörande delen av forskning och innovation.
Om man tänker de senaste åren så har det ju varit, i alla fall det vi har sett, så har det varit ett stort fokus på förnyelsebart ändå i Energimyndighetens uppdrag. Och nu med vår nya regering och kärnkraften där, är det mer fokus på kärnkraft och ingår det i uppdraget för Energimyndigheten idag att jobba med det?
Egentligen kan man väl säga så här, att det har alltid varit möjligt att söka för kärnkraftsrelaterade projekt i vår forskningsportföljer. Det finns inget som har liksom hindrat det. Sen har det inte varit det trycket från aktörerna. Nu har vi en regering som har lagt ett ökat fokus på kärnkraften och har också fört in det tydligare i våra styrdokument då, kärnkraft och fossilfritt snarare än förnybart som ni säger, eller pekar på. Och då har vi också sett att nu kommer ett ökat intresse av att söka kärnkraftsrelaterade forskning och innovationsprojekt. Sen har ju vi finansierat sen några år tillbaka både ett kompetenscentrum för kärnteknisk forskning, Anita, med Uppsala universitet som är en av huvudaktörerna. Vi har ju finansierat Blykalla-projektet i Oskarshamn och nu samfinansierar med Strålsäkerhetsmyndigheten. Så att vi har ju lagt ut ett antal hundra miljoner på kärnkraftsforskning om man bara tittar på mina år på myndigheten. Men visst, politikens signaler får större genomslag än man kan tro ibland, även om de är mjuka signaler.
Och om vi fortsätter lite på det temat, hur skulle du säga att symbiosen mellan Energimyndigheten och politiken ser ut, och den ömsesidiga relationen mellan politik och Energimyndigheten?
Det är en jättebra fråga, för jag tror att det finns, man tar det för givet att det är självklart för alla där ute hur det funkar mellan myndigheter och vår regering, men det självklara är oftast bara klart för en själv. Men vi styrs ju av regeringen, vi får ju våra styrdokument, våra medel, våra ramar och riktlinjer så att säga, eller riktningsarbeten ifrån regeringen. Och vi får löpande uppdrag. Så på det sättet så är ju vi deras myndighet och ska genomföra deras politik. Sen finns det en skarp linje där regeringen inte kan gå in i enskilda ärenden, det vill säga enskilda projekt eller så vidare. För då är det myndighetsministerstyre så att säga. Men annars så är det så det funkar. Sen är de givetvis beroende av oss med tanke på alla de underlag, bedömningar, analyser, prognoser vi tar fram som de sen baserar sin politik på olika sätt. Så att på det sättet så är vi ju ömsesidigt beroende av varandra. Mm. Men i grund och botten så är det regeringen som styr oss. Och det här att jag kan gå upp och tala om för regeringen hur det ska vara sig eller så funkar det ju inte. Men jag kan tala om vad vi tycker och vad vi baserar det på. Och då kan man hoppas att de lyssnar.
Och de här prognoserna är ju väldigt centrala någonstans. Och Energimyndighetens prognostiserade nu förväntade uttag och vad det behöver komma till i systemet, så är ju väldigt centralt för branschen på något sätt. Och hur tycker du politiken förhåller sig till era prognoser generellt?
Alltså både och, tror jag. Och det kan ju vara både att man inte nödvändigtvis liksom prognoser, det finns ju osäkerhet inbyggt i både prognoser men framförallt i de här långsiktiga scenarierna. Mm. Och det är de långsiktiga scenarierna vi nu har haft en väldigt stort fokus runt i Sverige, inte minst på när det gäller elektrifieringsperspektivet. Mm. Och de visar ju egentligen bara olika utfall baserade på vilken typ av beslut man tar och vilka antaganden man gör. Mm. Och där tror jag väl kanske att ibland politiken brett, både på lokal nivå och nationellt, ibland tar det som mycket starkare sanningar på exakt hur det kommer att bli.
Just det.
Och så är det ju inte.
Nej.
För det är massor med orsak-verkanssamband där i som växeldrar.
Just det.
Men politiken fångar ju upp det man tycker passar den ideologi man driver också, uppenbart.
Ja.
och du är ju en av dem som på något sätt har kanske bäst koll på framtiden, även om framtiden är väldigt svår att förutse, så har ju du just med tanke på din inblick i just sådana liksom, prognoser och ändå den här stora expertmyndighetens olika insikter. Vad är din tro hur Sveriges elsystem kommer se ut 2040? Kraftmixen där, vad är din framtidsspaning där?
Ja, jag vill börja med direkt att säga då att det är ju egentligen väldigt svårt att säga exakt, för det beror på så många parametrar, inte minst prisbilden till exempel, som styr investeringsviljan i olika delar av systemet. Och så har du liksom geopolitiska aspekter och så har du liksom EUs regelmassa som påverkar och styr. Och det kommer ju ändras. Det enda vi vet nu är att ett nytt EU-parlament, en ny EU-kommission, nya initiativ. Men jag skulle vilja säga att det kommer att bestå av de kraftslag vi har idag på det hela taget. Förhoppningsvis har vi livstidsförlängda kärnkraft. Vi behöver de sex vi har. Jag tror vi har ju betydligt mer vind och sol. Jag tror vi tittar i vår senaste prognos nu som är på väg ut här om någon vecka. Där ser vi en rejäl ökning med 20 terawattimmar fram till 2027 på vind och 7 terawattimmar på sol. Även om solen kommer från en låg nivå, så att det kommer att vara mer vind och sol i mixen framåt 2040. Lagring tror jag, vi kommer att se batterier av olika storlekar i olika delar av systemet, och så möjligen lite vätgas på ett nytt sätt då.
Så du tror lagringsmarknaden kommer bli en rejäl del av kakan, så att
säga? Ja, det tror jag, absolut. Sen hastigheten, den styrs av vad industrins hastighet blir i elektrifieringen till stor del. Men det tror jag. Jag tror att det finns mycket, det finns en affärspotential i det också. Mm. Och det kommer ju också driva väldigt mycket.
Precis. Ja, och just det, så har vi ju sett nu att Vattenfall bland annat satsar ju på effektivisera, höja effekten i sina vissa vattenkraftstationer och även dra igång Juktans pumpkraftverk. Hur ser du på pumpkraft som ofta man pratar om som ett gott komplement till den här väderberoende kraften? Vad är din syn på framtiden för pumpkraft?
Så jag har egentligen, kan jag inte säga, ingen direkt liksom så där tydlig uppfattning om det, utan jag tycker det är väldigt spännande, och jag tänker att det här är ett sätt till vi ser att man innovativt börjar fundera på hur man använder det befintliga, så att säga, där vattenkraften då är. Jag skulle vilja hävda att den har en alldeles för liten plats i den generella debatten, för vattenkraften är enormt viktig för Sverige. Mm. Och blir ännu mer viktig framöver som reglerare och balanserare, utan tvekan. Så att jag tycker det är jättespännande att höra om det här, och jag tänker att det finns ytterligare sån potential där ute i systemet om man vågar investera och gå den vägen. Jag hoppas man gör det.
Om man tittar då lite på att om vi ska fördubbla hela systemet, så är det väl i dagsläget så förlitar man ju sig mycket på marknadsmekanismen och att det är det som kommer på något sätt att driva fram det här. Tror du det kommer vara tillräckligt, eller kommer vi behöva göra mer än att lita på marknaden?
Oj, det är jättebra frågor. Ja, för det första så får man väl säga igen då, bara för att gå tillbaka till vad vi pratade om innan, att det här med fördubbling. Jag tror inte vi kommer år 2045, 2050 ha så stor användning som det dubbla, alltså över 300 terawattimmar, utan jag tror inte det går så fort. Möjligen hamnar vi där i framtiden, men tveksamt, utan det här är ju ett högre utfall om allting som finns på plan, på papper, på skrivbordet och i ritningarna träder i kraft med en viss hastighet, så att säga. Det kommer det inte att göra. Men alltså marknaden har ju varit väldigt god tjänare för oss under väldigt många år, kan man ju säga lugnt. Och även under krisen, både pandemin och kriget, så fungerade ju marknaden så som marknaden rimligtvis borde fungera. Jag tror nyckelfrågan här man ska ställa sig, och som inte minst våra beslutsfattare behöver ställa sig, det är: ska vi se på el och annan energi som kommersiella produkter, som bananer eller cyklar eller vad det nu har, eller är det också en samhällskritisk produkt som vi kanske också måste ha en mer offentlig eller statlig styrning runt i vissa delar? Och tycker man att det är där man bör ha en balans, då kan man väl säga att marknaden kommer inte självt att klara av det. Men om man tänker att det är det ekonomiska, kommersiella, där priserna är liksom indikatorn på om det här är bra eller inte i grund och botten, ja, då har ju ändå marknadsmekanismerna funkat på något sätt.
Just det. Och en del i marknadsmekanismerna som har varit väldigt omdebatterat är ju prisområdena. Och vad är din bild där? Nu finns det ju lite översyn och sånt, så du kanske inte kan säga allting, men tror du att de fyra prisområdena kommer bestå framåt?
Ja, alltså det som ni säger, det pågår ju mycket nu, och det gör det ju hela EU egentligen, man ser över det, för att jag tycker de i grund och botten, det är inte de som är problemet i grund och botten, tycker inte jag, utan det är ju att vi är, att de kanske inte riktigt har haft gett de incitament de skulle ge. Tanken är att de skulle innebära att du också bygger produktion när du får liksom en för lite produktion förhållande till konsumtionen, och där har de ju inte riktigt haft den effekten, det kan vi konstatera, men i grunden så tycker jag att de kan vara kvar, och kanske snarare så att en del andra länder i Europa borde titta på den möjligheten med prisområden istället för mothandel och annat som man gör till dels.
Och där var ju Danmark, hade ju starka intressen när Sverige skulle införa det här, och på liknande sätt nu idag agerar Sverige mot Tyskland på något sätt för att prisområdena där ska införas.
Jag kan inte svara på det så. Man ska komma ihåg att när det gällde Danmark så var det ju en dansk branschorganisation. Så det var ju inte regeringen eller myndigheterna som agerade, utan som gick till kommissionen, och kommissionen prövade det här. Och det kan ju svenska aktörer också göra, att liksom gå till kommissionen och klaga på olika sätt. Jag vet inte, eller mig vetligt så är varken Svenska Kraftnät eller regeringen ner och driver den frågan aktivt, men det må vara hänt att de gör det då. Men som sagt, jag tror nog Tyskland också skulle må bra av prisområden, för av flera skäl, inte bara relationen till Sverige, utan faktiskt också komma åt sina flaskhalsar i mellan Tyskland och så vidare. De har ju liknande problem som vi står inför med flaskhalsar i systemet, om man uttrycker sig milt.
Just. Och även om du nu tror att det kanske inte kommer att fördubblas, så är det ju ändå en kraftig ökning av ny produktion och även då distribution som behöver komma till. Och är det några regulatoriska förändringar som du tror är särskilt viktiga som behöver komma på plats för att man ska kunna nå dit hem?
Ja, det är klart. Men jag tycker det ska ju en rättsstat alltid göra, se över sina regelverk. Se till att de är liksom omvärlds- och nuvärldsanpassade. Och då behöver man se över tillståndsprocesserna. Både de i miljöbalken, men också kanske i koncessionslagstiftning och annat så här. Så det behöver man göra. Och jag tror att man kan effektivisera där i delar utan tvekan. Sen så tror jag ju att man kan se över lagstiftningen som handlar om, kan du bara säga att jag är beredd att betala så får jag ansluta. Mm. Utan kanske man kan börja ställa krav på större elanvändare när de ska ansluta, att de också visar upp att de har energieffektiva lösningar i hur de använder sin el, eller jag tänker datahallar som har ett enormt överskottslager av spillvärme, att man ställer krav på att använd det ni får. Ni måste visa att man är smart i sin användning, och det gör vi ju inte idag, utan det är det först till kvarn, och kan du betala så får du anslutningen och annars får du vänta. Mm. Det tror jag inte håller framöver, och vi har ju andra krav i andra politikområden. Du kan ju inte bara bedriva en företags- eller näringsidkare utan att du får krav på det, att du ska göra vissa saker och så vidare för att få dina tillstånd. Varför har vi inte det på elsidan?
En annan viktig del blir väl lite här om vi har mycket volatil produktion och att det finns en flexibilitet på konsumtionssidan. Och vi såg väl inte minst här nu när de här pristopparna att vi hade väl nästan 10% i minskning i konsumtionen då, för att man anpassade sin förbrukning hemma och annat då efter de här prissignalerna. Hur tror du att den här flexibiliteten i konsumtion kommer spela in i det här framtidsscenariot?
Nej, men jag tror den är viktig. Framförallt tror jag att det är att kunna flytta lasten över tidsperioder, både över ett dygn kanske eller över en större tidshorisont. Det tror jag blir riktigt viktigt, för då pratar vi om stora användare. Sen kan det klart vi som hushåll och annat också kollektivt agera. Och det är väl lite på gång med timavtal, folk går över till den typen av lösningar, och jag tror att man har väckt upp mångas beteende genom och att inte tro att två hål i väggen, vilket var en lysande reklam för Vattenfall, men kanske också har satt någon typ av uppfattning om vad det här egentligen är vi pratar om.
Jag har automatiserat med sådana här tibbar, så att när det är höga priser då skär vi ner på värmen i vissa delar och sådär. Men det är ju lite spännande det där, tycker jag. Att man kan ju automatisera, det behöver ju inte vara så omständigt att man ska gå stänga av lampknappen, utan att man kan automatisera det ganska enkelt som ett hushåll. Sådär.
Och där jobbar ju vi också med delar som vi också glömmer bort väldigt många gånger i diskussionen. Hur ser liksom maskin och produkt och systemparken ut? Mm. Det är ju jätteviktigt att vi jobbar för att produkterna som kommer ut, så att jag som konsument, jag kan välja mellan hållbart eller mer hållbart, och inte som nu, lite hållbart och ohållbart. Så att det behöver ju ske samtidigt, va? Så att när du väljer så har du redan valt någonting som är lite energieffektivare, lite smartare när du använder din energi eller el då. Så att jag tror att flex, det kommer att vara en komponent som fler måste och kommer att se nyttan av att använda.
Och sen, om vi har redan varit inne lite på EU och EUs påverkan, men samtidigt finns det ju också en krafter som verkar i mera nationalistisk riktning och att mer mot nationella lösningar. Vad tror du? Kommer vi se ett mera integrerat europeiskt energisystem, eller går det mer mot en nationella lösningar?
Jag hoppas det går mot mer integration när det gäller energisystemen generellt. Liksom. Sen finns det grader i det här, men jag tror inte att en alltför uttalad och för långt driven nationalism i energifrågorna, det tror jag är liksom resurslöseri. Det kommer att kosta enorma pengar för skattebetalare i hela unionen att bygga upp exakt samma stora system när vi kan använda varandra. Så tänker jag. Däremot så jobbar ju politiken med korta tidshorisonter med sitt beting, sitt land eller sin kommun eller vad det nu månde vara, och då är det klart att då har man det ansvaret. Så att, men jag tycker att den svenska debatten hittills har varit för mycket inåtblickande och nästan som om vi inte sitter ihop med Norge, Finland, Danmark och ökad omfattning andra delar av Europa. Och det tror jag kommer att skapa suboptimeringar och kostnadsdrivande åtgärdslösningar på sikt.
Vi har en sista fråga innan vi går in på vindkraft. Nu är det ju vindkraftspodden. Men, men om vi tänker då systemet, och om vi nu ska lyckas med att ställa om hela samhället egentligen som det blir, alltså hela systemet, vilka identifierar du som nyckelaktörerna där?
Ja, för det första så industrin tycker jag är en nyckelaktör, och inte minst därför att de nu faktiskt också har tagit på sig en typ av ledartröja. De har sagt att framtidens, åtminstone många i Sverige, svenska och även i Europa, den konkurrenskraften sitter i att vi blir fossilfria, och då driver det elanvändning och vätgasanvändning och så vidare. Så de är nyckelaktör. Jag skulle också säga kommunerna, därför att ska mycket av det här realiseras med att ställa om eller utveckla energisystemet, då är det ju ändå på lokal, konkret nivå det måste ske. Mm. Smartare mobilitetslösningar, bättre cirkularitet i hur man använder energin, värmen och så vidare. Så att kommunerna är jätteviktiga, och då är det ju politikerna där. Mm. Och sen politikerna på nationell och EU-nivå. Mm. För de bestämmer hastigheten i det här. Mm. Och just nu så finns det en risk, tror jag, att man bromsar hastigheten. Och så ser vi att man i många andra delar av världen faktiskt, så kan man tycka vad man vill om verktygen de använder, som Inflation Reduction Act och sånt här i USA, men man trycker på för att få någonting att ske.
Vad säger du till dem som tycker att vi spelar ett högt spel i Sverige, och att industrin spelar ett högt spel, att det är väldigt mycket risk kopplat till att förlita sig på att vi lyckas med det här och att systemet ska kunna försörja? Vad säger du till dem? För att det är väl ganska växande, liksom, problematisk bild som målas upp i opposition till det som pågår på något sätt.
Ja. Och man ska göra klart för sig att den här utvecklingen av energisystemet eller samhällsomställningen, det är klart att den har problem, men problem kan man lösa. Sen finns det utmaningar, och de måste man anta. Bara så. För att jag tror att man måste förstå att det industrin nu gör, det är ju inte för att man vill rädda världen, utan det är för att annars så ser man att man tappar konkurrenskraft. Och med det kommer sysselsättningseffekter, skatteintäktseffekter, bla bla bla. Och sen, vad sker de här nya industrisatsningarna? Jo, men det handlar ju om landsbygdssverige som idag påverkas och drabbas av urbanisering och globalisering. Ja, men det är Hofors, va? Det är Karlskrona, det är Ludvika, det är Skellefteå, det är Åmål. Där ser vi de här satsningarna dyka upp, va? Så att jag tror, vi måste ha en högre riskaptit, annars tror jag att konsekvensen för svensk industri och för svensk välfärd är mycket högre. Men vi behöver också lösa då hur vi ser till att det finns energi där. Och där har industrin ett större ansvar än att bara sitta och peka finger på Svenska kraftnät eller på någon annan. Utan där måste de fundera på hur är de med och löser det här. Hur delar man energi, eller vad tar man själv för investeringssatsningar när det gäller produktion och distribution? Men det här är en jättemöjlighet för Sverige. Så ser jag det.
Mm. Väldigt intressant. Och om vi hoppar vidare nu lite mer på vindkraft. Och det här är ju som sagt Vindkraftspodden. Och vad skulle du säga, vad är din bild över hur läget är på den svenska vindkraftsmarknaden idag?
Alltså i grunden positiv. Jag menar, det är ju fortfarande så att vi ser investeringar. Vi ser, som jag sa innan, att vi ser att liksom mängden el som produceras från vindkraften ökar ganska ordentligt de kommande, bara de närmaste 4-5 åren. Och på sikt kommer det att vara en ännu större roll. Men sen går det inte lika fort nu som du gjorde för några år sedan. Och vi ser också att acceptansfrågan slår på och därmed också den kommunala vetot och allt det här. Så att hastigheten i det här sänks. Men i grund och botten så är det ju positivt för vindkraften, och den är väldigt viktig.
Du har väl ett ganska nära samarbete med dina kollegor i våra grannländer och ner mot Tyskland och så. Och vad skulle du säga deras bild av svensk vindkraftsmarknad är? Har du någon uppfattning av hur de ser på?
Alltså inte riktigt så. Jag tror att man än så länge, så även i våra grannländer, så är det väldigt mycket liksom en som vi var inne på innan, en lite inåtriktad blick på hur mixarna ska se ut, och det, mixen regleras inte av EU, så det håller man hårt på så här. Men det jag upplever när jag har varit runt både i Baltikum och när jag pratar med mina kollegor som ligger närmare, som Norge, Danmark och även Finland, så ser man ju att vindkraften är ju en produktionskraft som man räknar med. Mm. Både till havs och på land. Mm. Sen har man stött på lite problem. I Norge stöter man ju på stora problem. Och i Sverige har vi också sett att liksom acceptansfrågan finns där. Och den måste vi hantera man kan inte köra över folk, för då kommer det inte gå. Utan det handlar om att man förstår, men också kanske har en dialog på ett annat sätt. Så har vi Försvarsmakten också då, som är en komponent i det här på riktigt.
Mm. Och vi har redan varit inne lite på EU här, och det är val i år. Men vad händer inom EU som kan påverka svensk vindkraft här framöver?
Ja, men det är ju väldigt mycket. Jag tycker att EU och kommissionen under de här åren vi har genomgått nu med liksom både pandemi och sen konsekvensen av kriget i Ukraina som slog hårt på energimarknaden och så här, har ju varit väldigt snabba och effektiva att försöka underlätta. Alltså uppsnabbade beslutsprocesser och så vidare. Mm. Man försöker hitta lösningar, CFD och sånt här. Hela koppling till försörjningstrygghet och. Men det jag tror är den viktigaste komponenten på EU- nivå, det är ju egentligen hur kommer EU-parlamentsvalet att falla ut? Vad ser vi för nya konstellationer, och vad är det för krafter som har gehör rent generellt nu i länderna? Är det ökat nationalistiskt perspektiv, eller är det unionsperspektiv? Det tror jag är den största påverkan.
Mm. Det är väldigt, väldigt spännande det där. EU får följa valet noga här. Men om man tittar då rent egentligen operativt nu. Vi är ju också involverade i en hel del projekt, och de senaste åren har ju det här incitamentsutredningen varit mycket i fokus, och kommunerna och kommunpolitiken, de är ju väl insatta i det här, och särskilt i de kommuner där man har kanske ett projekt just nu, så tenderar man att kanske vänta med att fatta beslut. Och vi ser också att på marknaden så börjar man i vissa fall anta i utredningens förslag, och det börjar spreta lite, kan man ju säga. Och då är frågan, har du några nyheter om när vi kan se ett lagförslag kopplat till incitamentsutredningen kring vindkraft?
Tråkigt nog inte. Det ligger hos regeringen, och vi har inte riktigt... Nej, jag har inget nytt om själva det. Däremot så tycker jag det är... Det som händer nu pekar på vikten av att det finns de kommuner med stor riskaptit som vågar göra investeringar nu, som är kloka generellt sett, och som kan visa att det är vägen fram. Mm. Så att de som är rädda för att kliva ut och göra de här förändringarna eller ta de här investeringarna av olika skäl, de behöver känna att det kommer inte vara hållbart, det är inte vägen fram, tänker jag.
Ja, men vi tycker ju att de här kommunpolitikerna som vågar ta fanan och säga ja till vindkraftsprojekten, det är ju omställningens riktiga hjältar på något sätt. Det är ju ett otroligt tryck på de här politikerna, och vi har jobbat väldigt nära de fall som har varit. Och ibland kan man känna lite att i de planeringsunderlag och i debatten så missar man lite de lokalpolitiska intressena och den lokalpolitiska logiken. Och när vi lägger liksom an strategier utifrån, man tänker nu senast kanske den här nationella strategin för utbyggnad av vindkraft. Men om man tittar på analyser så är närboende med, och man har alla de här intressena. Men just det lokalpolitiska intresset är inte riktigt balanserat. För ofta gör man ju en parallell emellan vad närboende tycker om etableringen och den acceptans som är där och politikens vilja att säga ja. Och vi har ju lärt oss att det skiljer sig ofta. Man kan ha närboende som är positiva, men att vindkraften har liksom blivit så laddad identitetsmässigt så att man kan ha väljare en helt annan del av kommunen som inte vill ha det här. Så frågan är, hur kan vi liksom tillgodose det lokalpolitiska perspektivet bättre i vår planering framöver? Det är en svår fråga, men den ligger oss varmt om hjärtat. Men vad tänker du där?
Ja, jag förstår. När jag var på Länsstyrelsen i Värmland under några år där, så var ju de här frågorna uppe också. Mm. Just det här hur man jobbar över gränserna i, liksom mm. I den lodrätta riktningen. Alltså regering, länsstyrelse, region och kommun. Och det är en utmaning vi har i svenska systemet. Men, nej, men jag tänker så här, de två uppdrag vi har fått särskilt i år att jobba med som är jättespännande, det är ju energiplanering. Mm. Där vi får medel som ska ut och jobba i regionerna och lokalt. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. För att då behöver du liksom ta det här systemperspektivet i att planera för din energiförsörjning. Mm. Till det ligger också energiberedskap, alltså får du ett robust om någonting händer, vem och så vidare. Att får man det ansvaret på kommunen och tar det ansvaret, då kommer man också kunna visa hur saker och ting hänger ihop. Och då blir det inte för eller mot ett enskilt verk eller en ledning eller någonting som egentligen är det enda du behöver bemöta, utan du får en historiebeskrivning och du äger din egen historiebeskrivning på lokal nivå. Mm. Och det är det, tror jag, är vägen fram.
Ja.
För då måste även de som säger nej förklara det är ett lite större perspektiv än bara nej, jag vill inte se det här. Ja. Och jag tror att det är den intellektuella debatten vi behöver komma upp på, eller den nivån. Mm. Så att de två sakerna, energiplanering och energiberedskap, hur man bygger det, det kommer att vara nycklar. Men det tar lite tid.
Ja.
Och sen är det här som kanske är det viktigaste där. Det är ändå mellankommunalt och mellanregionalt. Mm. Hur får vi till det? Hur pratar kommuner med varandra?
Ja. Precis.
Och hur påverkar våra beslut grannkommunens beslut och, det är ett häftigt uppdrag. Jag är jätteglad att vi har fått det.
Ja, och men det är ju bra det här case studyn där i Dalarna som ni jobbar med också. Och just det där, vi förespråkar ju verkligen att fånga upp kommunerna ännu mera och i de här planeringarna som pågår, för att man kan ju, tror jag, många gånger som kommunpolitiker känna att mycket sker över huvudet på politiken sen som ska dra lasset. Spännande.
Och en fråga som ofta kommuner som kan tippa över till att de säger nej är ju hinderbelysningen som många närboende uppfattar som väldigt, eller så, som påverkar dem. Och i Sverige så har vi ju tuffare regleringar än vissa andra grannländer. Tror du på att det kan bli lättnader på de svenska regleringarna kring hinderbelysning?
Jag hoppas det. Jag tänker att det är liksom den spontana reaktionen borde vara att okej, om man gör det på ett annat sätt, ett lättare sätt i ett annat land, titta på det då och fundera på, ligger vi rätt? Behöver vi kalibrera om? Eller ligger vi rätt? Kan vi då förklara varför vi tycker det? Och återigen, det är den här berättelsen man behöver göra. Men jag hoppas att kan andra länder göra det lättare och mindre inträngande i människors liksom liv, så borde vi också vilja att det är så i Sverige.
Mm. Om man tittar lite på offshore då, som har ju varit väldigt mycket i vindkraftsbranschen de senaste åren kring offshore. Och de här energiutvinningsområdena som Energimyndigheten har arbetat med i omgångar. Nu var det väl det senaste som redovisades här i mars för det nya uppdraget. Och sen ska det komma något slutligt förslag från Hav och vatten i december 2024 i år, tror jag, om jag inte minns fel. Jag tänker, där var ju Energimyndigheten och den utredningen ni gjorde väldigt central. Men vad sker nu hos Energimyndigheten och fortsätter ni arbetet med havsplanerna? Alltså, vilka är era intressen i det här?
Jo, men det är ju, vi har ju en löpande dialog och ett arbete nu då som Havs- och vattenmyndigheten bedriver, så vi liksom kommer in med våra perspektiv och så vidare, och också utifrån det vi kom fram med tillsammans då, de här nio myndigheterna som vi var då, eller om det var 10 vi var. Jag tänker att det som är viktigt som vi jobbar på, det är att ska vi lyckas med då det här som att öka produktionen för att möta en ökad användning, då måste vi kunna också säga att det är prioriterat. Mm. Eller att vi hittar samexistenslösningar framförallt där ute. Och då behöver vi fler områden till havs där vi kan bygga energiproduktion. Mm. Och det ser vi ju att det ligger jättemånga ansökningar inne hos Svenska Kraftnät. Enorma magnituder utav produktion. Mm. Sen om alla de är genomförbara eller inte av andra skäl, det vet jag inte. Men så vi jobbar ju för att se till att havsplanerna faktiskt blir ett verktyg att använda, inte bara en död hand på hela systemet.
Just det. Och vi hade för något poddavsnitt sen 2-3 tror jag, Achim Berg Olsen, som är, ja, han har jobbat med havsbaserad vindkraft sen tidernas begynnelse får man väl ändå säga, och känner alla de flesta marknader och har varit byggt flera projekt i Tyskland och sådär, och var nu senast CEO för det här Skyborn då. Och vi diskuterade den svenska modellen för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, och det har ju varit diskussion här nu om att införa någon form av auktionssystem, eller på något sätt att staten ska med tydligare hand kanske ta över lite och peka och sådär. Och han var ju starkt kritisk till det och tycker att Sverige har en väldigt bra modell med den här marknadsmekanismen, och att nu har vi ju sett lite i Europa liksom konsekvenserna av det här auktionssystemet, där vindkraftsleverantören har pressat upp tekniken så att den kvaliteten blir tvekande, lönsamheten har varit dålig, och sen nu när det har varit de här inflation och prisstegringar så har det inte blivit något byggt i Europa då. Och menar han att den svenska modellen är nog mer robust på sikt, där man förlitar sig mer på marknaden och staten tar ett mindre ansvar. Vad tänker du där? Tror du, vad är din perspektiv? Är det klokt att behålla den här modellen vi har som är en öppen lösning, eller ska man titta mer på auktionssystem för att få lite ordning och reda? För det är ju lite stökigt offshore idag.
Ja, det är det. Och vi behöver offshore.
Ja.
Det kommer att vara en betydelsefull del i den framtida energimixen. Jag tror att vad man än väljer för system så finns det för- och nackdelar. Och jag tror att det ska vara ett medvetet val. Vi väljer det här systemet därför att det ger oss det här, väl medvetna om att det här då kommer att bli en konsekvens eller en effekt av det. Det är det första. Och nu tror jag vi är lite i en situation där vi behöver bygga ut produktion och distribution. Vi behöver ha någon typ av trygghet i det. Och nu är det tryggheten jag tror man ska försöka fundera på. Hur får vi ett system som är tillräckligt tryggt för att du ska börja kunna bygga? Att du får liksom komma bort ifrån det här stoppet som vi finns i. Och är det ett auktionssystem då som kan få Försvarsmakten och andra aktörer att känna trygghet i att det finns utpekade områden, då kanske det är det vi ska ha under några år tills vi har liksom testat det här. Eller så fortsätter vi med det som vi har gjort nu, men då kanske medvetna om att du får den här ryckigheten vi har. Och att vår regering får sitta och fatta beslut i enskilda fall, eller så trycker man ut på domstol då om man vill det. Så att jag tycker man ska vara öppen för bägge, men jag tror att det som är viktigt är att vi får igång byggandet. Att vi får in mer produktion.
Ja, och när tror du då vi får se första kilowattimmen från ny havsbaserad vindkraft här i Sverige?
Oh, jag vet. Det där är jättesvårt. Jag hör så mycket olika, men kanske man får säga då framåt 2030 kanske, eller något år tidigare, om några av de här parkerna som nu då har kommit så långt att man faktiskt kan börja bygga. Och det finns ju några i alla fall som... Så att, ja, kanske.
Vi har ett sista segment, men återigen sista frågan på tema vindkraft. Och det är lite så, vi ställde den här, vi hade Moderaternas klimatpolitiska talesperson här i podden för ett tag sedan också. Och det är en väldigt bra fråga. Och vi tänker, utifrån ditt perspektiv, har du något medskick till branschens aktörer? För vi har ju många som beslutsfattare, inte minst, som lyssnar på den här podden. Är det någonting vi tycker vindkraftsbranschen kan bli bättre på och göra bättre som skulle liksom från din horisont underlätta för oss själva och för myndigheten?
Alltså jag tror mer aktivt vara med i de här diskussionerna som har drivit väldigt mycket av vad vår regering idag pekar på, alltså systemperspektivet, hur man bidrar med andra delar än bara ren elproduktion. Vad det nu kan vara då, frekvensstabilisering och så vidare. Alltså, vad är det man ser? Hur jobbar man med att liksom hitta också nya lösningar som gör att man också levererar mer än bara den rena elen? Jag tror att det kommer att vara en viktig del, att man så vi kommer bort ifrån det här för eller mot ett enskilt kraftslag. För det tror jag inte är hållbart någonstans.
Men man tar mera plats?
Ja, mera plats. Hur kommer man att koppla ihop sig med kanske en vätgasekonomi här framöver? Hur ser man på det? Och hur ska man säkra upp eventuellt effektbehovsproblematik? Och hur jobbar man med lagringskopplingar till en lagring och så vidare? Det tror jag gäller både sol- och vindbranschen. Man måste koppla ihop sig med systemtänket. Tydligare. Det är mitt medskick.
Ja, men det är bra. Det sker lite åt det hållet nu.
Det gör det.
Är väldigt positivt. Men om vi går in lite på kompetens och framtidsspaning, och såklart har vi ju varit duktiga här och gjort research och tittat på sånt du har varit med tidigare. Och måste säga, jag har faktiskt blivit väldigt inspirerad av hur du ser på det här med kompetensutmaningen och mångfalden. Kan du inte berätta lite kring dina tankar kring det här med mångfald och vikten av det?
Jo, absolut. I och med att så här, den stora drivkraften i vårt samhälle idag i grund och botten är digitaliseringen. Och sen kan du ha massor med olika delar av det, automation och AI och allt det här. Men liksom, jag klumpar ihop det, kallar det digitalisering lite slarvigt, då får jag säkert stryka om någon. Och elektrifieringen. Men, och då krävs det nya kompetenser och nya förmågor som är långt utanför den traditionella energibranschen. Och ska vi kunna klara av då och få in dem, då kan vi inte bara titta på den gängse stereotypen av en energisektorperson. I det privata så är det ju män. Utan då måste vi ha in fler kvinnor. Vi måste ha in fler av de människor som kommer till Sverige, nya svenskar, och liksom hjälpa dem in i den här sektorn som jag tror också uppfattas som väldigt liksom svensk då, utifrån debatten, hur den företer sig och vad det är för problem vi stöter på. Så det är det ena, att vi måste ha in fler människor med olika perspektiv in i det här. Vi måste vi måste också titta på de här frågorna utifrån inte vad vi står idag, utan vad vi tror vi kommer att vara om 5, 10, 15 år, och vad är det för kompetens vi behöver då. Och då får vi liksom börja jobba på ett annat sätt med attraktionskraften. Så det är väl liksom lite det där jag har tänkt på. Annars har det ju varit väldigt mycket liksom civilingenjörer, och inget fel på det, för det, det kommer att fortsätta vara en extremt viktig kompetens in i systemet, men det räcker inte.
Nej. Ja, men det beteende liksom, den människor, för det är väl människor ytterst som står kanske i vägen för omställningen. Och hur kan man göra det bra för alla liksom? Och det är inte så lätt som ingenjör kanske att vinna dem.
Nej, alltså du behöver de som tänker på själva kraftsystemet, kraftelektronik, infrastruktur, det hårda. Du behöver de som förstår vad, liksom, hur påverkar det här samhället i övrigt. Du behöver in fler statsvetare, fler jurister. För det är ett system, det är en systemflytt vi ska göra. Och det är ju det vi har missat lite. Och det är det vi får tillbaka nu, att människors mentala bild ändras inte lika fort som själva teknikutvecklingen eller själva utbyggnaden, utan det är andras krafter som kommer in. Och det jobbar ju vi en del med, att försöka liksom jobba med de mjuka frågorna runt energisystemet i forskning och innovationssyfte.
Det tror jag är alltså, för det är ju en emotionell process också. Det märker man ju särskilt med vindkraften. Det är så himla emotionellt. som är, det är ju känslor som egentligen är den största utmaningen. Och vi är liksom inte riktigt rustade för att hantera det idag mycket.
Och känslor som bygger på bilder som man kanske bär med sig, som, man, som har suttit länge och som är fastetsade hos en själv. Och som inte längre stämmer. Och, som kom, och då måste vi, hur hjälper man någon att förflytta den mentala bilden? Det kan man bara gå till sig själv, det är inte så lätt alla gånger.
Och utbildning är inte ofta svaret heller. Utan det...
Utbildningssystemet är ju också kvar i hur man har tänkt tidigare. Jag tänker på hela den här spännande debatten, och förlåt utvikningen här, men när vi har AI och, liksom, och vi börjar prata om hur man kan fuska på prov och sådär, så ska vi förbjuda AI. Men jag tänker, man kan ju fundera på, är vårt provsystem, vårt betygssystem, är det det som är fel snarare än att vi har ny teknik som man kan använda viss brukar då till viss del. Jag tror vi behöver liksom tänka nytt.
Men om man då jobbar i branschen eller är på väg in i branschen, och just med tanke på de här frågeställningar vi pratar om nu, vad skulle ditt tips vara där då, om man ska så att säga landa rätt i den här utvecklingen som sker här nu som vi pratar om?
Vi behöver fler människor som har kompetens och kunskap och förståelse för system. Systemperspektiv, och då menar jag inte ett system i en transformatorstation, utan ett system, ett samhällssystem, hur det hänger ihop med lagstiftning, med beteenden, med påverkan på skattesystemet, med påverkan, alltså du behöver folk som har en bättre, högre nivå på att förstå hur förändringen och det vi bygger och gör här och nu påverkar andra delar av samhället. Den kompetensen tror jag är jätteviktig, att den kommer in i energi. Energi har skött sig självt. Jag menar, det är därför vi inte ens har haft energi med i samhällsplaneringen. I översiktsplan och detaljplan har ju nästan inte funnits liksom energitänk alls, för det har man tagit det för givet. Det måste in, och vi måste få en förståelse för att det här är något som påverkar hela samhällen. Det tror jag är viktigt. Sen behöver vi ju ha en hel del liksom tekniker, vi behöver fler som kan bygga systemet rent faktiskt. Installatörer, ingenjörer, IT-tekniker, bla bla bla.
Men, och du har jobbat länge i myndighetsvärlden. Och om man vill in i den, vad är det viktiga att tänka på där? Om vi tänker återigen någon som är ganska ny i branschen. Vad är ett tips om man vill komma till en ledande position kanske på sikt sådär? Vad är nyckeln?
Ja, men det är ju egentligen, det är väl egentligen samma drivkraft, det tror jag. Man vill ha ett drivet engagemang, man vill påverka. Det spelar ingen roll om du är privat eller offentligt. Det jag tror man ska ha klart för sig, det är att det är ju helt andra mekanismer i det offentliga. Man förenklar det lite, så kan man säga att liksom, målet i det privata, det är pengar. Och kanske i aktieutdelning och sånt här. Men i det offentliga så är pengar medel för att nå andra mål. Så att man har helt olika perspektiv egentligen. Och det tror jag är viktigt att förstå. Och behöver förhålla det till lagstiftning på ett helt annat sätt än du behöver göra som då menar jag lagstiftning i hur man behandlar aktörer och hur man möter omvärlden, lika behandlingsprincipen, förvaltningsprincip och sånt. Man behöver ha en förståelse för det där när man flyttar från det privata in i det offentliga. Men det är ju samma sak när man går åt andra hållet, att man behöver förstå vad det är som driver en privat verksamhet. Men, så tipset är väl liksom, vill du göra skillnad, har du driv och ett engagemang, så kan du göra mycket i det offentliga. För att du kan vara den som fattar tillståndet eller ger tillståndet eller inte ger det.
Det är ett stort ansvar.
Det är ett stort ansvar, och det är därför är det så viktigt att vi inte bara pratar kompetens i det privata. Spetskompetens för Northvolt uppe i norra Sverige, eller de behöver det och det. Vi måste också ha en kompetens som följer med i det offentliga, för annars så kommer vi inte att mäkta med att möta kraven ifrån det offentliga eller privata. Vi måste ha folk som förstår det nya, kan göra bedömningar för att snabba upp tillståndsprocesser och som vi ger forskningsprojekt och sånt där. Då måste man ju liksom ha kompetens och förstå vad det är för att kunna följa med i utvecklingen.
Väldigt spännande insikter. Ska vi köra vår sista fråga, Erik?
Du kan väl. När du ser tillbaka på din karriär, vilka ögonblick eller projekt är du mest stolt över och varför? Något som var svårt men som du sedan lyckades med?
Och det där är en sån där jättesvår fråga, speciellt när man som jag har varit 30 år i många politikområden i många sammanhang. Men det är klart att liksom, jag har ju varit med högt inblandad och till och med kanske vid något tillfälle nästan avgörande i förhandlingar om FN-protokoll, internationella konventioner och sånt. Ett antal EU-direktiv och så här som har liksom fått att det har blivit liksom, vi har gått till mål i samarbeten och sådär. Men jag skulle vilja att mitt eftermäle snarare var att han kunde alltid se till att vi hade en framdrift och kom i mål även om vi hade olika uppfattningar. Och jag tycker jag har jobbat mycket med det, och det är väl det jag är stolt med. Att jag har inte bränt jättemånga broar med människor bara för att jag tyckte olika, utan vi jobbar ihop även om vi har olika perspektiv och försöker hitta en väg fram. Det låter lite fluffigt, det kan man inte räkna i kilowattimmar eller BNP-tillväxt. Men det är jag stolt över, att jag har väldigt få personer som inte jag kan jobba ihop med eller gentemot, utan respekten där, och man hittar vägar fram. För det är då det händer någonting, när man kan fortsätta gå.
Ja, men det är jätteviktigt.
Så att det är väl det jag är mest stolt över då. Ja, lite.
Ja, men det var jättebra. Ja. Jag tror det framtiden behöver. Ja. I den splittrade världen. Stort tack, Robert. Det var jätteroligt att ha dig med.
Ja, verkligen. Tack.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack också ni som har lyssnat, och särskilt tack till Sefyr för samarbetet och att ni har valt att sponsra det här avsnittet. Ni som lyssnar, gå gärna in och kolla annonsen vid Sefyr för Commercial Manager. Har du erfarenhet så har du goda chanser att kunna hoppa på ett riktigt segertåg och ett riktigt härligt gott gäng i Göteborg. Det var allt för idag. Om 2 veckor är vi tillbaka igen med avsnitt. Nu på nästa fredag så kommer ni kunna se på Vindkraftspoddens LinkedIn-sida vem vår nästa gäst blir. Det är en jättespännande gäst som jag tror många är intresserade av att lyssna på. Följ gärna Nevera Energy också, som är vår konsultfirma som finansierar podden i övrigt, och där vi kommer lägga ut lite spännande nyheter framöver. Ha en fantastisk helg, på återhörande. Hej!